Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. I dagens episode så har jeg besøk av en mamma som har opplevd at sønnen hennes på 4 år ble alvorlig syk I leukemi I september 2020. Han fikk behandling for det, og det så etter hvert bra ut før han lille Noel fikk et tilbakefall I april året etterpå. Da var det kun benmargstransplantasjon som kunne redde Noel, og han ble transplantert I juli 2021, og I dag så har han respondert godt på benmargen, og han har ingen kreftceller igjen I kroppen. Vi skal få høre mammaen hans sin historie om hvordan hun har opplevd det fra han ble syk og til I dag, tingene de har stått I, traumer, vanskelige tanker, det om å gi opp håpet, men også om gleden og om hverdagen og hvordan de har stått sammen som familie I det her. Dette ikke en fagpodd, dette Pernilla sin historie om hennes opplevelser rundt Noel sin sykdomsperiode. Da må jeg få ønske deg, Pernilla, hjertelig velkommen til Bakfasaden.
Takk.
Jeg hadde nesten lyst til å si Pernilla Wahlgren. Det liksom det den svensken jeg forbinder med Pernilla.
Ja, ja.
Men du ikke Pernilla Wahlgren.
Det jeg ikke.
Nei. Hvilken Pernilla du?
Jeg Pernilla Rummelhoff.
Rummelhoff, ja. Mm. Men du ikke det et norsk etternavn, det?
Jo, men det vel egentlig estnisk, tror jeg. Nå jeg inngift, så jeg kan ikke hele den historien. Men det var noen... Ja. Har man några greve att göra som kom till Norge på 1800-talet?
Ja, för du gift Romanov.
Ja.
Vad var du I Sverige?
Lundqvist.
Ja, mm. ja det mer svenskt.
Ja.
Mm, ikke sant? Men du med her I dag, for vi skal snakke om en lille Noel.
Mm.
Mm. Men før vi setter I gang, så får du 5 kjappe, mm. som alle andre gjester får. Men det litt nye I dag.
Mm.
Hva lukter det hjemme hos det?
När jag läste det spørsmål så begynte jag le för att jag ville helst svara att det luktar kjempegott och men vi har ganska mycket duftlys igång så att det luktar ganska gott men nu på vintertid så är det liksom en konstant ull blöt ull luft
den värsta lukten som fis lukt
blöt hund
som blandning av duftlys och blöt hund
ja.
Mm. Hva får det I gott humör
träning
enig Hva du stolt over?
Familien min.
Hva ditt favorittsted I verden?
New York, vil jeg nok si.
Soloppgang eller solnedgang?
Soloppgang, absolutt.
Hvorfor det?
Jeg liker starten på noe nytt. Mm. Dagen starter, og ja, liker ikke ting som tar slutt.
Nei, jeg måtte bare spørre, for jeg svarer jo på det her spørsmålet I metoden når jeg... laget det på en måte,
mm.
og jeg hadde også soloppgang, for jeg tenker også at det, liksom, det starten på noe nytt, en ny sjanse.
Mm.
Mm. Det sånn du føler deg litt nå I livet?
Ja, veldig.
En soloppgang?
Ja,
mm.
definitivt.
Ja. Hovedsponsoren til Bakfasaden er TM-klinikken. På TM-klinikken så får du ulike behandlinger i helt fra topp til tå. Vi har alt fra estetiske behandlinger, laserbehandlinger, vi har frisør inne i klinikken. Vi har medisinsk utpleie som Neostrata, Elixir og Nun. Det får du også på nettbutikken vår som er døgnåpen. Vi har også online konsultasjoner som er med helsepersonell i forhold til hva akkurat du trenger til din hud, så vi kan skreddersy hudpleieprogrammer til deg selv om du ikke bor i Viken fylke. Du finnes på tmklinikken.no. Vi starter litt mer med svenske Pernilla da, for vi hører jo at du snakker svensk, men det er jo litt utvannet.
Ja, jeg har jo vært her i 11 år nå.
Ja.
Så ja, litt. Ja.
Hvordan kom du da til Norge?
Oj. Ja, det var väl egentligen bara ganska som det infall jag fick. Kom på att ja, men kanske jag ska flytta till Norge. Och så såg jag lite på vad det fanns för jobber. Och tänkte jag, men det här kan jag. Sökte på den jobben och flyttade 2 veckor senare.
Ja, så det var lite spontant.
Ja, väldigt.
Ja. Och så träffade du man din i Norge.
Mm. Mm.
Hur länge har det varit sammen?
Jag tror det är 8 år.
Ja.
Eller 9. 8-9.
Mm. Du safer litt der, 8-9 år.
Ja. Ja.
Ikke sant? Og han Noel, han i dag?
5 år.
5 år,
ja. Mm. Fyller snart 6.
Ja. Så det var ikke sammen et par år før han kom da.
Ja, det var vi.
Ja. Jeg og du, vi har jo møtt hverandre noen gang her på TM, og da har jeg lov å si det, for vi har jo tøysesplikt, men du har sagt at det greit. Mm. Så du har jo vært og gjort litt hudbehandlinger hos meg i mange år.
Mm.
Hvor mange år det? Husker du...
Jag hade väl precis fått Noel, tror jag.
Mm.
Så ja, snart 6 år tror jag det.
Mm. Så vi har möttes någon gång i löp av året i de 6 åren då. Så jag följer att det kände rimligt gott.
Ja.
Ja. Och vi har ju snackat om allt och ingenting i de här åren skutt sig och plötsligt en gång så kom du med en bombe, vil jeg jo si, at han Noel da hadde blitt syk. Jeg lurer på om du avlyste en time hos meg. Det kan være at det var sånn at du sendte en melding om det.
Ja, det kan nok stemme.
Og da tok det ganske lang tid før jeg og du så hverandre igjen. Da. Men hva skjedde hvis du startet fra du dere begynte å merke noe på noe i det store hele?
Ja, det hele begynte vel for på sommeren 2020. Da skjønte vi ikke at han var syk, men vi var i Dyreparken i Kristiansand. Og han var veldig aktiv og lika blid og glad som han alltid har vært. Men det var liksom denne, en liten gnist som manglet den siste kraften i kroppen på något måte, även om vi inte nu kunde, vi har snackat om det nog i ettertid att vi märkte det redan då, men i august så märkte att han begynte att få väldigt mycket blåmärken på kroppen, och han begynte bli lite sån, ja, lite slapp. Men så, och så begynte jag dokumentera på mobilen att liksom utvecklingen från dag till dag på kroppen.
Tog du bilder då?
Ja, det gjorde
jag. Men vad det är blåmärken, är det hela kroppen?
Eller? Hela kroppen, ja. Och så jämförde man lite bilder som man såg på nät. För det första som kommer upp när man hör blåmärken är ju leukemi. Men så slår man bort de tankarna. Och så visar man dem för någon annan. Och det är ju ingen som vill, det är ingen som vill tänka de tankarna. Så att jag prövde väl att icke tänka så. Fast det var en tanke i mig som icke kunde slippa helt. Sen en dag så begynte han då få feber. Och då var det som jag fick. Jag vet att jag var på väg till träning då. När mannen min sa att nu har han feber. Och det var som en kniv jag fick i magen. Och var nära på att kasta upp. För då, det var liksom en bekräftelse som jag fick att ändå ett symptom på det man icke vill tro. Och så gick vi till lägen, och där nämnde jag att, för då hade han haft feber till och fra i någon ukes tid. Och då nämnde jag till legen att han har blåmärken på kroppen. Och jag har också sett 2 stycken sådana här röda prickar på bröstet. Som också är ett tecken på leukemi. Och då sa legen att, eller han tittade egentligen inte på blåmärkena då. Utan han sa bara att ja, det är en vanlig förkölelse. Jag lurer på om han inte sa att det var örebetändelse, för han såg i öronen på honom. Och så reste vi hem, lite sån där smålättad, för man tänker, ja men läge borde ha liksom fångat upp om det var något sånt. För han tog inga blodpröver eller inget i den stilen. Och så gick det väl ett par dagar till, blev mycket bättre, febern gick upp och ner, ena dagen var han feberfri, nästa dag så, det var ingen höjd feber, men som 38. Åkte vi till lägevakten med honom, där de tog, för det var ju under pandemin det här, där de tog både covid-test och checkade, det beror på om de inte checkade CRP, och då var den lite höjd men inte så väldigt. Och så samma sak där, att jag hade betändelse. Fick någon medicin utskrivet och så reste vi hem. Och så tror jag vi kanske inbillade oss att det blev bättre eftervart. Så, och så hade febern försvunnit lite, men han var fortfarande lite, inte sån fart i honom som det alltid har varit. Men då tänkte vi, kan det vara för att han har varit psyk nu i 2 veckor och inte fått vara i barnhagen, att han liksom kan mista lite, ja, den livslusten som man får när man är bland andra. Så då sände vi han i barnhagen och då ringde de efter ett par timmar och sa att han orkar inte. Och då igen följde jag att shit, det här är inte bra. Fick tid hos legen dagen efter. Då var det mannen min som tog en till legen. Där försökte de ta blodpröver. Men det gav inga utslag på målningarna. Och då sa de att ni må åka till Moss sjukhus och ta blodpröver där. Där hade de väl efter ett tag lyckats få tatt lite blodpröver. Hade precis kommit hem och så släppte vi det lite. Tänkte att det kanske är någon infektion eller så, ja. Någonting som inte är bra men likväl inte så farlig. Såg att jag hade ett missat samtal från legen ganska kort tid efter han hade kommit hem. Och då tänkte att shit, det här är inte bra. Ringde upp legen som sa att det är ett tecken till att det kan vara leukemi.
Ja.
Och så ni må åka in till barnakuten på Kalnes med en gång.
Kan du beskriva bara följelsen din när han sa det? Skönner du det eller stänger man det ute på en måte?
Kände det jättemycket. Fick en fullständig panik. Och i och med att det var under pandemin och vi fick ju vår lillebror kom 3 månader innan. Så vi hade ju ett spädbarn mitt uppe i det här. Så jag måtte ju vara hemma med han. Och Henrik, mannen min, åkte till akuten med Noel. Där de var ganska länge innan. Någonting skedde. För samma sak där, att han klarade inte av att och sticka han. För då hade han begynt att bli ganska rädd för stickarna.
Ja.
För att de hade stickt honom om igen. Utan att de hade inte fått någonting.
Så det kommer inte någon blod?
Nej.
Mm.
Men sån ettervart så fick de det till.
Ja.
Och så åkte han väl ganska fort med ambulans till Rikshospitalet. Och där var det en relativ... Då var jag fortsatt hemma, för de sa att du kan komma till Riksen när allting har liksom, ja, när vi är inskrivna och det är ingen idé att jag åker upp nå. Men de hade väl varit där en liten stund och så reste vi efter.
Ja. Du och han lilla. Vad heter han lilla?
Elton.
Så vad mötte det där när du kom till Riksen?
Det värsta synen jag sett i mitt liv.
Ja.
Jag gick in till rummet, det som skulle vara rummet hans, men så var han inte där. Nej. För han var nere i narkos.
Allerede?
För det är bland det första de gör, det är att ta en benmassprova. För att se om det är kräft och vilken typ av kräft det är. Och så stod jag ute i gången, för jag hörde att de var på väg upp. Och de mötte sig bara, var väldigt, väldigt blek. Gud. Som låg utslagen på sängen. Det var inte alls samma gud som som rest hemifrån. Den får man honom. Så det var då jag känt att han är psyk. Mm. Han är skicklig, skicklig psyk.
Ja. Vad sa du och Henrik till varandra då?
Och jag huskar nästan inte, för det var liksom så stort. Ja, det är liksom ett tomrum där som jag inte helt... ja, ett stort tomrum. Så jag huskar inte helt, men jag vet att jag klämde han väldigt, väldigt hårt.
Mm.
Samtidigt som det var svigerinna mig som körde in mig, så hon hjälpte mig upp med Elton som också var med.
Ja.
Och passade på henne mens jag... Och Henrik prövde säga hej till varandra mens Noah vaknade upp.
Ja.
Men det var väldigt, väldigt mycket läger och psykoplejare inne samma med oss. Som också kom med mycket information som kom och förtalade vad ska ske.
Fick du in den informationen? Klarte du att ta emot?
Ja, det tror jag gjorde.
Mm.
För det var lite en bekräftelse på det jag har trott i flera uker.
Kunde du på någon måte känna lättelse att du fick ett svar på att det var någonting?
Ja, absolut.
Mm.
Det kunde jag.
Mm. Hvordan ble du tatt emot där på sykehuset i akkurat den här akutte fasen? Fick du information eller fick du omsorg samtidigt? Hvordan var det då?
Det som är, de är ju otroligt flinke på den avdelningen som där de tar emot alla barn med kräft i Norge. Och väldigt, väldigt rolig stämning och superhyggliga och ja, helt fantastiska. Så att följdes väldigt tryggt att vara där. Det gjorde det.
Mm. Mm. Vad sa dere till han Noel när han vaknade från den narkosen?
Vi sa väl inte så mycket. Det var väl egentligen bara hej och så och kosa och fortälla att du har blivit lite psyk.
Mm.
Men vi har aldrig legat kjul på att det är kräft han har. Det har vi inte gjort. Men vi har aldrig förtalt hur psyk han faktiskt var och som prognosen hans har sett ut. Det har vi inte gjort.
Nej. Hvordan såg prognosen ut där när du, alltså första gången där jag fick
vi fick ju svar, för den benmarksprövet har ju någon dag innan man får det första svaret på dem. Så dagen efter var det då någon kunde komma och bekräfta att det är leukemi, att han har väldigt mycket kräft i kroppen. Jag tror det var 98% han kom in med.
Ja. Är det vanligt?
Inte riktigt så högt.
Nej.
Det är inte vanligt.
Varför var det så mycket hos han? Var det för det hade gått så lång tid? Mm. Eller var han väldigt hårt angreppet?
Bägge delar. Den vanligaste leukemin, typen av leukemi, det är B-cellerna. Han hade i T-cellerna. Och den är lite aggressivare än vad den vanligaste leukemin är. Just för att T-cellerna är lite smartare än vad B-cellerna är. Så att den är lite vanskligare att medicinera.
Mm. Mm. Är det en sån akut leukemi han hade?
Ja, mm. Det stämmer.
Ja. Och då startade det med behandling umiddelbart? Eller mm. Det startade?
Ja, mm. Det gjorde de.
Var det där hela familjen då?
Ja, det fick vi vara. Ja. Så att han var inlagt i 8 dagar. Och så kom jag och Elton på morgonen. Och så reste vi hem på kvällen när han skulle sova.
Ja, så då var Henrik igen där?
Ja.
Ja.
Och i och med att jag hade, eller jag, Elton var så liten så ammade jag ju honom.
Mm.
Så då var jag hemma på natten med Elton. Och så kom jag på morgonen så fort vi hade vaknat.
Mm. Sov du något då?
Ja, för att man var så utmattad, men han hade gråtit så mycket.
Mm.
Så det gjorde jag, det vill jag säga.
Mm.
Och det hade de gjort inne på psykhus också. Så att det är också ett tecken på att det var så tryggt att vara där.
Mm.
De första dagarna gjorde det jämpevont att resa in. För man vill inte åka in och se det där helvetet rent ut sagt som det var.
Mm.
Men sen så blev det bara tryggare och tryggare. Och man såg hur Noel blev tryggare och tryggare i... Ja,
sin roll.
Ja,
mm. Men det var ikke noen koronarestriksjoner da?
Jo, fikk, det var det.
Ja.
Det var det.
Men dere fikk lov å komme likevel med Elton og alt sånt da?
Mm. Mm. I begynnelsen så får man det som får man med samlet familie, just for at man trenger det i en sånn vanskelig prosess.
Ja, så bra da.
Ja, kjempebra. Ja.
Men du sa det her at dere gråt mye. Mm. Visste du til han at du gråt?
Både og, för att man, det var ju så att man grät konstant och man måste ju vara inne på rummet, men när det var som värst så gick jag ut utanför rummet och stod i gången och herregud så jag gråt.
Hvordan var det för han att få behandlingar, var det smärtefullt?
Nej, det var det inte. Men det var väldigt traumatiskt för honom. För på grund av den här första dagen som de prövde ta så mycket blodpröver så blev han otroligt stickrädd. Och de måtte ju sätta en veneflon i foten och i armen på honom.
Mm.
Så att han var väldigt rädd. Otroligt rädd. Så han hade inte ont, men otroligt, otroligt rädd.
Mm. Hur hanterade dere det och helsepersonellet når han var så redd, for man må jo bare gjennom det.
Mm.
Hvordan får man til å gjennomføre det?
Det måtte bare gjennomføres. Ja. Det er det som var det verste.
Mm.
Det er vel egentlig en av de verste tingene med i hele den her. Det var de. For at etter hvert så fikk han jo en sånn her CVK inopererad på brystet. Som de fleste barn med kreft får i og med at man må både cellgift og blod transfusioner.
Mm. Och CVK, det är, den kan du ha mycket längre än en veneflon.
Ja, ja. Precis. Mm. Den har han haft nu i halvant år.
Samma.
Så den inopererar på brystet.
Ja.
Så hänger in två stycken slangar som, ja, som han både kan få medicin i och ja.
Mm. Ja. Blir han dålig av cellgiften?
Jag har reagerat väldigt mycket på, för man får kortison speciellt i begynnelsen och sen efter vart också längre ut i processen, men och den blev han väldigt plaga av, för den sätter sig både på psyke och ja, både humör blir påverkat och matlust blir påverkad och det är oftast det man ser kräftbarn som är väldigt runda i ansiktet.
Mm.
Det är på grund av kortisoner. För de blir väldigt vätskefyllda i både buk och mage.
Ja,
eller i både buk och ansikte.
Ansikte, ja. Mm. Det fick ju vara med i en sån grupp på Instagram som du lagde, om Manuel. Och då huskar jag att jag tänkte på det, att jag såg att den hade liksom kortisonansikt då, på någon av de bilderna där.
Ja.
Så han är ju nästan inte, eller du känner nu igen, men det är ju två, nästan som två forskjellige Noel, skulle säga.
När man, och det var så, det också personlighetsmässigt.
Ja.
För han förändrade personlighet väldigt mycket.
På vilken måte då?
Det blev vi ju förvarnade om innan han skulle börja med den här dexametason som det heter. Att det är flera barn som antingen så blir, kan de bli väldigt, väldigt arga. Och få raseriutbrudd. De blir väldigt sultna. Så de följer ingen mättighetsfölelse. Och så kan de nästan bli apatiska och sluta prata. Och så blev Noel.
Ja.
Han blev jättetrist. Nästan deprimerat. Och var väldigt ledsen. Och otroligt sulten. Han var inte så sint, det var han inte. Men väldigt ledsen och väldigt sulten.
Ja.
Så när det var en dag som han hade spist upp pulsa sig. Där han började storhyla. Han var så ledsen för att pulsen tog slut. och han spiste så mycket. Helt otroligt.
Ja. Men då var det bara att spisa. Det var inte någon stopp på det på något sätt.
Det går nästan inte att stoppa. Mm. Men vi prövde ju att stoppa. Eller på en smidig måte. Men det var väldigt, väldigt vanskligt.
Mm.
Och det sa de, för vi sa, vad ska vi göra hvis det här sker? För vi vill ju inte att han ska sluta med någon annan sjukdom för att han har spist för mycket etvart.
Mm.
Och det sa de att pröva att reglera det så gott det går, men ja, det går över etvart. Det är liksom de första 5 veckorna som är väldigt, väldigt tunga.
Ja. Ikke sant. Men et lytterspørsmål som kom når vi la ut noe at du skulle være med, det var jo hvilken rolle du tok i det her.
Mm-hmm.
Og hvordan rolle, altså den kanskje varierte seg litt under tidens gang, skulle jeg si, men hvordan rolle tok du der og da, når det var som mest akutt?
Jeg var vel veldig praktisk, i og med at Noel var eller Henrik var inne med Noel på sykehuset, så følte at jeg måtte informere folk, familie, og jeg vet at jeg sendte en melding til, til sjefen min dagen etter han hadde lagt inn, og da var jeg ändå i mammapermission, men tenkte jeg måtte informere han och säga att jag kommer inte tillbaka när jag ska, det, när det är planerat att jag ska komma tillbaka.
Mm.
Men då var jag, lite, jag var ju väldigt chock också. Men jag tog ändå den rollen att jag gjorde allt det praktiska, informerade alla som skulle informeras, hade 2 kanaler, en på min sida av familjen och en på Henriks sida, för att jag följde att jag orkade inte förhålla mig till flera personer, utan jag sa att ni får den här informationen så får ni dela den vidare.
Gav folk lyd ifrån sig till dig då?
Ja, bägge delar. Och det märker man väldigt mycket i ett trauma och i en krissituation. Antingen så träcker sig folk tillbaka och tör icke och spöra. Eller så är det de guldkornen som poppar upp, som egentligen inte har varit så goda vänner tidigare, som tör och spöra och tör och sända mejling. Det var för exempel en pappa i barnhagen till Noel som hade sänt en mejling till Henrik, som vi egentligen inte haft så mycket kontakt med. Men den betydde så mycket. Bara säga att vi tänker på det.
Mm.
För att följa med att okay, vi gick alene i det här.
Nej.
Så det är det.
Hvordan ble den följt upp ifrån barnehagen? Alltså, då är man så sliten att man har ikke noe skole eller lekser och sånt som man trenger. Men var det noen uppföljning därifrån? Var det noen FaceTime eller noe sånt?
De har hanterat det här kjempefint. För det var en av de där... Jag huskade när vi var... precis när han hade kommit hem, så gick vi ner och fick vara på utsidan. Vi fick ju inte komma in i och med att han hade bynt på cellgifter och det var en pandemi. Så fick han inte gå in och hilsa på honom. Men vi stod på utsidan och jag vet att jag stod och gråt så, för jag följde att livet var, det var så urättfärdigt. Att alla friska barn får vara där inne och leka och han får bara stå på utsidan och titta på. Och han hade fått lagt in sonder då också. Som han självfölj aldrig har haft tidigare.
Mm.
Så han såg så syk ut.
Och håret var borta?
Nej, det hade inte bynt att detta av då. Det kommer lite efter vart. Men ansiktet hade bynt och sväll upp lite. Och så sonde. Och så var han ju... han var alldeles blå runt ögonen. För att det var så mycket, han hade haft så mycket blodansamlingar runt ögonen som hade spräckt när han hade varit så rädd och skrikit så. Så det såg ut som han hade 2 blåvägsar runt.
När han såg ut sånt som han gjorde då, klarte du att huska hur Noel egentligen ser ut då?
Både ja och nej. Man gick tillbaka till gamla bilder, för det föltes ju inte som det var Noel när han, som sagt, när kortisonen gav... bynt att kicka in mer och mer. Då var det en helt annan personlighet. Och han såg ju inte ut som man gjorde. Så man gick tillbaka för att se att, och sen han såg ut. Samtidigt som man ville inte se. För det var det tidigare friska livet som var ganska vanskligt att förhålla sig till då.
Ja. Följde du på en sorg då när du såg det tidigare friska livet?
Ja, väldigt.
Bitterhet eller bara sorg?
Jag skulle nog läsa bitterhet också. För jag var, som sagt, att barnhagen har förhållit sig kämpebra till det här. Har inkluderat han i myer, de har varit på besök i hagen vår. Och de har tegnat tegningar till honom och de har varit kämpefina. Men det var, jag var så arg för att se friska barn. Mm. Och det följde så urättfärdigt. Att någon kunde vara ute och cykla medan Noel, för den ena cellgiften han fick, sätta sig på ledden nämligen. Så att han hade ju flera ukar han inte kunde bara nästan gå eller stå. Och så fick friska barn vara ute och leka. Och de, ja, man sätter ju inte samma pris på det när man lever ett helt vanligt friskt liv. För då är det vardagen.
Mm.
Men jag tänkte bara, Alltså om ni bara visste vad heldig jag är. Mm. Mm. Folk klagade på att laga brödskiva till barnagen under pandemin. Och jag tänkte att jag hade betalt 1 miljon för att smöra den matbacken till sonen min.
Ja, mycket sant. Hvis jeg går litt tilbake til første oppholdet da på Riksen, hvor langt ble det første, liksom, den første innleggelsen med cellegift og sånt på, og dere var på isolat, ikke sant?
Nei, da var vi ikke på isolat.
Nei.
Eller vi var på et isolasjonsrum, men da var det ikke isolat.
Nei.
Men der var vi en uke, og så var vi på vårt lokale sykehus Kalnes i en dag bare.
Ja, och så fick han komma hem en tur då.
Mm.
Hur länge var han hemma då?
Då var han hemma egentligen ganska länge. För de behandlingarna som han fick ett och vart, de var, jag huskar inte hur många dagar i uken. Men då åkte han ner och fick behandling och så fick han komma hem senare på dagen. Mm. Mm. Och det är ofta så de flesta behandlingarna är. De var liksom på psykhuset, så kom man hem på kvällen eller på dagen.
Mm.
Och så är det vissa som är under flera dagar inne på Rikshospitalet. Så det är lite varierande på vilken typ av leukemi man har och var man är i processen.
Mm. Följde du dig trygg då när du var i mag?
Nej.
Nej,
det gick inte helt att.
Varför inte?
Jag vet att precis när han hade kommit hem från Rikshospitalet eller från psykhuset, så var morgon som jag vaknade och hörde att han var vaken, så var jag så lättad för att han levde, för att jag var så rädd att han skulle dö i sömnen. För jag visste ju ingenting om cellgifter, jag visste bara att det var någonting som var väldigt, väldigt starkt för kroppen.
Mm.
Och måten vi måste hantera cellgifterna på hemma och kastade han upp, så måste vi hantera det med handskar och speciellt avfall och då tänka att han ska in det här i kroppen. Så jag var livrädd att han skulle dö på annat.
Mm. Uttryckte du det till hälsopersonal att du var rädd för att han skulle dö hemma?
Husker inte, men absolut inte omöjligt, för jag plejer att vara ganska öppen med sånt.
Ja, så jag tänker om de kunde avkräfta på något sätt för det, för att trygga det.
Ja, det har de säkert gjort. Mm. Även om jag husker inte det nå, men är helt säkert.
Mm. Men den frykten kan ju vara där på något uansett.
Ja, absolut.
Att det är nötta vad folk säger för att man står i det.
Mm.
Och det är trauma som man står i då.
Ja.
Så, men, och då var det den kuren som var förespeglad, eller var det flera kurer framöver?
Det är flera olika kurer. Och man får olika protokoll för olika typer av perioder. Och det har också med att se fordan man svarar på cellgifterna. Och i och med att han låg i den högsta risken, så lägena var väldigt upptatt av att fokusera på det blocket eller det protokollet som vi följde där och då. Så tar vi resten framöver, för det är så mycket som kan spela in.
Ja. Och hur som var det att leva i en sån uvisshet?
Grusomt. Ja. För det är inte någonting jag likar att göra eller källor. Och det var det som var så vanskligt, för vi visste inte oss en. Vi hade kontroll på vad som skulle ske den närmaste uken. Och sen visste vi inte mer.
Nej.
Men det var någonting som man lärde sig att hantera sådana ettervart också. Men, men under sån tid som man ville ha kontroll, så och kunna ha så lite kontroll, det var tufft.
Mm. Hur fungerade du och Henrik samman i den här tiden?
Vi har fungerat väldigt, väldigt bra under hela tiden. Det är väldigt tufft för ett förhåll, någonting sånt här. För att de flesta personer hanterar ju inte sorg på och kriser på samma måte. Och det gjorde inte vi heller. Men jag tror ändå vi har klart av att och fånga upp varandras sorg på en bra måte.
Mm. Mm. Hvordan hanterte du din sorg i den här fasen som du stod i då?
Jag tror inte jag hanterte den först. Jag var självfølgelig väldigt, väldigt lei mig. Gråt mycket. Men så gick det man inte kände då var att man har gått in en sån adrenalin. Man var ju pumpad adrenalin lång tid.
Mm.
Så jag skulle ordna med allting, och ja, köpte in ting som mycket alls trängtes. Men som jag tänkte att det, ja, det kanske underlättar för han.
Mm.
Så väldigt som jag nämnde förut. Jag tog den praktiska rollen att det skulle ordna ting så att allting ja,
kan gå så smidigt
ja, som möjligt. Ja, för alla i familjen.
Är nog Henrik då? Vilken roll hade han?
Han är väl kanske den lite mer tryggare. Jag har ju väl alltid trott att det är jag som har varit den tryggare av oss. Men han såg det. Han var inte lika rädd som jag var. Och klart av att visa en trygghet på en helt annan måte än vad jag klarte.
Och för dig och Noel? Eller?
Alla i familjen skulle jag visa.
När han då, där var färdig med den här första kuren som var förespelad då, som de förhållte sig till. Mm. Vad skedde vidare efter det?
Då tog de, för de tar benmarksprover ganska hyppig. Och för att se hur gott han har responderat på cellgifterna.
Och då man i narkose varje gång de tar den.
Mm. Mm. Och då hamnade han väl i högsta blocket då också. För han responderade inte riktigt helt som han skulle den första tiden. Och sen ett vart så såg de att det begynner att virka. Så då hamnade han i ett protokoll som inte var den högsta längre. Och det var väldigt dejligt.
Alltså ett protokoll, det är på en måte hvor mye cellgift eller hvor stark cellgift eller
ja, och vilken typ av cellgift ja. Och,
okay.
Och sen han ska medicineras egentligen.
Intressant, ja. Och då när han var färdig med den kuren då var han på en måte färdig?
Nej, egentligen så skulle han ju behandlas i över 2 år.
Ja.
Men ja, dit kommer vi inte. Vi skulle ha varit färdiga nu i sommar egentligen.
Med den formen för behandling som man var satt på först.
Mm. Mm.
Och vad skedde då?
Allting gick ju, började att gå ganska bra. I alla benmarksprövorna som de hade tagit så såg de att det var lite kräftceller igen i benmärgen. Men tänkte ändå att jag var på väg bort, för det är så som det plejer att göra, så att de tog inga fler benmärksprover på honom. För det är inte någonting som i 99,9% av fallen trängs att göras. För att han hade så lite igen i det sista, då, så de tog för hit att ja, nästa cellgift skulle få bort det sista. Men så var han inne i narkose för att få för man får cellgift in i spinalväskan också, in i spinalen.
Ja.
Och där hade vi, tack och lov, hade legen som hade gjort det lyckats få en liten stickblödning. Så att det hade börjat att komma lite blod in i spinalväskan. Vilket inte är väldigt vanligt att det sker, men det kan ske. Och ingen farlig med det i det hela tatt. Men visst det sker så har de som rutin att ta en pröve från spinalväskan. Och där hade de sett att det var någonting som mycket stämte. För det spinalväskan hade han hade lite kräftceller i begynnelsen också, men det gick bort väldigt, väldigt fort. Men så hade han sett att det var något som mycket stämte och bad oss att komma in igen för att ta en ny pröve. Såg där också att det är en cell där som mycket ska vara där. Så tror jag det var på tredje som han konstaterat, eller tredje prövnen som han konstaterat att han har fått tillbakafall under behandlingen. Både i spinalen och i benmärgen checkade han självfallet också. Och där hade det börjat att växa igen.
Mm. Och hur många månader hade det gått nu eller sedan han
fick det diagnosen? Han blev sjuk i september och han fick tillbakafallet i april.
Och vad skedde då? Hur reagerade de då? Gick?
Nej, det som var så hemskt var för att han var inne på börstan sin i april för att ta den här injektionen i spinalen. Och då hade Henrik spurt, för det var Henrik som var inne med honom, hade Henrik spurt att är han kräftfri nu? Eller vad? Och sen ska vi förhålla oss och då sa de att ja, nu regnas han som kräftfri. För att den sista cellgiften ska ha tagit de sista kräftcellerna. Men det var på den medicinen eller behandlingen som de hade råkat få en liten stickblödning då. Mm. Så att på börsen han så fick vi besked om att han var kräftfri. Och sen så ringde de mig på några senare och sa att det är någonting som inte stämmer. Och så när de hade tagit den tredje pröven, tror jag det var, så bad de oss komma in, hela familjen, för att möta både läger men också transplantationsläger på grund av att det kan vara tillbakafall. Och en transplantation kan bli, kan vara en möjlighet.
Vi gick världen din under eller klart du håll hodet kallt?
Nej, det gick under. Men i och med att vi inte fick besked med en gång att det är en transplantation som må till, så hade man ju ändå ett hopp om att det skulle kanske lösa sig på en annan måte.
Hur lång tid tar det ifrån att du får den telefonen och hela familjen må in till man faktiskt är på sjukhuset?
Det var inte många dagar.
Ja, men jag tänker att liksom, de dagarna var ju helt förfärdliga.
Ja, det är det. Det var långa, långa dagar.
Mm. Alltså, vad snackar man om då? Jag tänker själv att det är nog det enaste som hade upptatt hodet mitt. Är det tillbakefall? Är han frisk? Är det tillbakefall? Alltså, det hade varit som en sån här kamp in i hodet på en måte.
Mm. Och det är det. Det är det. Definitivt.
Och klarar du att laga middag liksom? På en sån period. Hur klarar man att se en serie på Netflix?
Ja, vi prövde väl. När barnen hade lagt sig på kvällen så var det lite så att yes, vi överlevde en dag till. Och så prövde vi se på någonting som är ganska enkelt som kan få upp humöret.
Mm.
Men det är ju det enda som går runt i hodet. Det är det ju. Att, vad ska ske nu?
Mm. Och vad sker då när det kommer in på det mötet?
Då berättar de att, att de ser att han har fått att ha byggt dov också i kroppen på honom igen. Och ser någonting som inte ser ut som vanligt. Det är någonting som inte, som inte är helt standard. Och efter vart fick de fram, det var inte under det mötet, men lite senare. Så ringde de onkologen som vi hade och sa att vi ser en cellförändring som inte är vanlig. Att kräftcellen hans på en måte har muterat. Och det hade de inte haft något barn i Norge tidigare som de hade sett på. Och de som lagar dessa behandlingsprotokollerna, det är en grupp i Europa som jobbar samman. Så hela världen jobbar samman mot mot samma mål och samma protokoll i stort sett. Men det sitter en grupp i Europa som jobbar fram och som barn ska behandlas. Och där fick de reda på att det var ett barn, jag tror det var i Latvia, som hade haft samma typ av kromosomförändring i kräftcellerna. Mutation. Och hon hade klart att överleva efter en transplantation. Ja. Eller hon hade det bra. Per nå, sa de.
Oh, det var mitt nästa spörsmål.
Ja.
Och det gick bra med honom.
Ja, det var det. I vart fall när vi, innan transplantationen, så var det sista de hörde att hon mådde bra då.
Mm. Mm.
Så de visste inte riktigt oss hur de skulle behandla Noel på en period. Men vi var inne på benmärgspröver väldigt, väldigt, väldigt tätt. Så att det inte hade börjat att stiga väldigt fort. Men det ökade ganska långsamt. Så de följde att de ville inte hasta sig in i en behandling. Utan de checkade sig för det i Europa. Och sen ska vi behandla honom.
Mm. Och då blev det donor som...
Ja, först var det... De kom fram till att transplantation var den enda vägen att gå. Mm. Men fram till då så måtte han behandlas med immunterapi. Och det är heller inte väldigt vanligt. Det är ganska nytt. Men det responderade han väldigt, väldigt gott på.
Ja.
Den behandlingen inte, den finns inte i Norge, eller den finns i Norge, men medicinerna finns inte i Norge. Så det måste vi vänta på från Tyskland. Mm. Och de kom inte när de skulle, så den behandlingen måste utsättas. Men det gick, tack och lov, bra i alla fall.
Ja, så bra då.
Ja.
Ja. Och då, efter det här då, så bestämdes det att det blev en transplantation.
Mm.
Och då fick du tag i donor. Eller inte dere då, men sykehuset Riksen fick tag i donor.
Mm.
Hur fungerade det?
Först så checkade de ju oss tre. på sjukhuset och se om någon av oss kunde vara donor. Det kunde vi inte vara, ingen var match. Sen så går de ut ett register som är över hela världen också. Och fann, tack och lov, donorer där. Och där fann de flera stycken som var en god match. Och det tog väl ett par uker innan vi fick svar på det, tror jag. Långa, långa, långa uker.
Ja.
Men visst, om inte hade funnits det, så hade jag eller Henrik blivit flugit till Danmark. Där de har tagit benmark ifrån oss. Och manipulerat det på en måte så att det hade funkat eller passat för Noel.
Mm. Så den går också?
Ja.
Mm. Det visste jag aldrig hört om.
Nej, jättehäftigt. Mm. Jättehäftigt. Ja.
Vilken donor var det som passade han?
Det vet vi inte.
Nej.
Vi vet ingenting om honom. Vi vet att det är en gutt på 21 år.
Mm.
Och det var det vi hoppade på också. För att unga gutter är oftast väldigt, väldigt starka. De har stark benmark. Så det var liksom det som jag gick och hoppade på hela tiden.
Mm. Så det är en liten shout-out till alla unga gutter över 18 och
absolut. Mer
benmark.
Mm.
Mm. Vet du vilken land donor kom från?
Ingenting.
Nej. Men för det spurte jag det om sist när vi möttes, det här med att veta vem donorn är. För jag har ju tänkt sån, åh, det hade jag ville veta om.
Mm.
För man vill ju liksom tacka den.
Mm.
Men där hade du också, du sa du var ju enig i det, men du hade också ett lite annat perspektiv på det, att man alltid vill stå i tacknämlighetshjälp på något sätt till den donorn också.
Mm.
Vad tänker du, hade du, hvis du kunde valt, hade du vetat vem det var, eller hade
absolut.
Du
absolut.
Du hade det.
Mm. Mm. Absolut.
Ja.
För att jag vet inte, bara sända en mailing och säga tack.
Mm.
Han lever tack vare dig.
Tack på det.
Mm.
Alltså det är så ja, helt otroligt.
Mm.
Det är sån att det lever en ung gutt ute i världen som har räddat livet till sönnen din.
Mm. Mm.
Och då såg jag faktiskt helt tillfälligt på nyheter igår att det var mindre organdonationer nu än på väldigt länge.
Mm.
Jag såg det bara på tv:n utan ljud, skulle jag säga. Det var bara sån överskrift på nyheter.
Mm.
Så jag såg inte varför det var sån, men det är också skrämmande, skulle jag skulle önska att det var mer av det när det blir så upplyst hur viktigt det är då.
Definitivt. Mm. Definitivt. Det är så lite som när vi dör, så tränger ju inte våra organ lika väl. Utan tänk personen du kan rädda.
Mm.
Som är ett barn eller en mamma eller en pappa eller någon som betyder någon för någon annan.
Ja. Absolut.
Eller benmärg som tränger inte benmärgen, då får kroppen producera ny.
Ja. Ja, hvordan er det for en donor, vet du det? Altså, er det stor risiko å donere på en måte?
Nei, det skal være veldig liten risiko. Og det er, voksne kan donere på en måte gjennom blodet. Og barn må ha gjennom ryggmärgen, tror jag. Jag är lite usikker på det, så jag ska inte säga för mycket. Men jag vet att det finns bägge delar.
Mm.
Men i vårt fall så var det, eller i Nords fall så var det genom ryggmärgen.
Ja.
Eller benmärgen.
Mm. Hvordan startade processen då med transplantation?
Då var han först inne till strålning i 3 dagar där han måste strålas 2 gånger per dag.
Hela kroppen då?
För att vara helt säkra på att alla kräftceller är borta inför transplantationen, så tar död på så mycket som möjligt. Det som eventuellt inte cellgifterna hade klart. Och det är heller inte alla barn eller alla som strålas inför en benmärgstransplantation. Men det är nya studier som har visat att det ska vara väldigt effektivt.
Mm.
Och minska risken för tillbakafall efter vart.
Ja. Fick han någon reaktion på strålningen?
Ja, han hade ju mistat allt hår. Eller miste ju mycket innan det också. Men miste ju ännu mer på grund av det. Och så blev slimhinnor ville påverka. Men det hade de också blivit av cellgifterna. Men extra mycket. Och så lite som rätt solskadad hud. Men det var liksom inte det som det påverkade han, men det var inte det som han blev så dåligast av.
Nej. Och då, hvordan går det fram då med transplantation efter det här?
Då är det först en liten behandling för själva transplantationen, före cellgiften. För att han får ju ganska stark cellgiftskur som tar död på egentligen allt i kroppen. Och det är därför att för en transplantation är ju väldigt, väldigt farlig. Men att ta död på, ja, på ens egen benmarg i kroppen. Och sen så får man nya stamceller genom drypp in i CVK:n.
Ja.
Så att det är väldigt, väldigt sån udramatisk process, det är det. Och själva cellgiften blev han inte så dålig av till en begynnelse. Det kom ju ett par dagar. Men själva förestadiet och själva transplantationen var, ja, väldigt, väldigt dramatiskt. Det var ju stort, men det var inget speciellt. Han satt och lekte samtidigt som man fick stamcellerna.
Ja. Skönte han vad som skedde?
Så mycket som en femåring kan känna, tror jag. Vi förtalade ju han att det är liksom det här som ska göra det frisk. Att han får frisk benmark. Eller friska stamceller. Alltså det känner man ju knappt som vuxen. Och sen var det så.
Ja, inte sant. Men nu var det inne på isolat.
Ja, eller vi flyttade till isolat dagen efter transplantationen. För det är då kroppen är som lavest. Eller begynner bli som lavest.
Ja.
Så dagen efter själva transplantationen flyttade vi in på strängt isolat.
Kunde du ha med Elton och sån in dit?
Nej, absolut inte.
Nej. Det var kun du och Henrik som fick gå in.
Ja, och vi var ju inne i omgångar. Så vi turades ju om. Så en var hemma med Elton ett par dagar. Och en var inne med Noel. Och så bytte vi. Och så fick vi vara en kort stund samman. Inne på isolatet. Mm. Så sågs vi igen efter ett par dagar.
Hvordan var det för dig att ha corona hängande så var det i tillägg till det här?
Grusamt.
Ja.
Grusamt.
Mm.
Och den enmetersregeln som är tufft för alla andra, den var ju för oss var ju det panik och var ju jätterädda för att, men under tiden som han var i isolat så var ju vi var isolerade hemma, så vi gjorde ju ingenting.
Nej, jag skulle säga, gick du på butiken?
Nej, det gjorde vi inte. Så vi var jätte, väldigt, väldigt isolerade hemma var vi.
Så du hade Elton hemma hela tiden?
Det hade vi.
Kom vaccin då?
Vi hade fått vacciner för själva transplantationen. Så vi fick den under tiden som riskopersoner fick den. När vi fick reda att han skulle transplanteras i april och maj. Så tog jag kontakt med kommunoverlägen och sa att så här är situationen. Kan vi få vacciner för transplantationen? Och det fick vi. Så det ordnade de jättefort.
Vad tänker du om att folk inte tar vaccin?
Det är så vont att prata om. Jag känner att det finns rädsla, men om de bara visste vad. Risikon som finns för sårbara grupper.
Så. Jag tror nästan det blir lite samma som du säger, att man kanske inte förstår det. Som att man sätter pris på att man kan vara ute och cykla. Så kanske man inte skönner hur viktigt det kan vara för vissa personer för man har stått i situationen själv. Tänker.
Ja.
Men han responderade då på benmärgen.
Det tog ju ett par, för det tar en bra stund, eller ett par uker, nästan 3 uker innan kroppen tog emot benmärgen. Och det var ett par uker som han var otroligt, otroligt dålig. Har aldrig i mitt liv sett någon som har varit så nedbrytt och så psyk som han var då. Men så fick vi besked att när benmärgen börjar att producera, då kommer han hämta sig ganska fort från de plagorna som han hade.
Var han då apatisk också?
Nej, för då fick han inte den kortisonen. Fast han var ju apatisk för att han var så dålig. Han orkar ju ingenting och han hade så ont så han klarade inte av att smila och han klarade inte av att, han pratade inte och han låg liksom bara stirra.
Hade han sån sår i munnen och sånt?
Ja, i hela slimhinnesystemet i hela kroppen. Så från topp till
Kan man gå på do då? Alltså, får man...
Ja, det gör ju ont. Men på grund, man blir ju väldigt dålig. Mm. Tack och lov. Så att han, men det rann ju bara från honom.
Ja.
Så det var ju väldigt sällan som han... Alltså, han orkade ju inte stå upp. Så man fick ju bära han till då.
Mm.
Och så, ja.
Mm.
Men så fick man ju själv hantera det med blöjor och sånt där också. För att det gick ju liksom inte att... Det var ju ingenting han kunde ha kontroll på.
Nej. Och när han då, efter han har varit så dålig, blev han rask bättre sen som det förespeglade att han skulle bli?
Ja, och det var väl för att han plagades väldigt mycket med öreverk under själva transplantationen. För på grund av de här svåra slimhinnorna så producerar kroppen väldigt, väldigt mycket slim.
Mm.
Så att det blev ett jättetryck på öronen på honom som de inte klart av att behandla med morfin. För att de sätter in morfin ganska tidigt i behandlingarna för att ja, de flesta tränger det.
Mm.
Men så förtalade de att det är en typ av verk som morfin inte fungerar lika gott på. Och det var en dag som jag märkte att han har inte så... Jag såg det inne på honom. Och vi märkte att han började att bli lite piggare och var intresserad i... för man har en sån stor vaskmaskin som vaskar allting av... ja, det är ju såna...
Industrimaskiner?
Ja, precis.
Som står inne på isolatet?
Ja, inne på badet. Och där var det en psykoplejare som skulle ordna någonting med det, för den fungerade inte. Och då var han uppe och tittade och sen, vad är det hon gör? Är han uppe liksom? Och när han ändligen visade intresse för sådana tekniska ting som han är väldigt intresserad i, då kände vi att nu håller det på och snu, även om inte blodpröverna såg ingenting ändå. Men vi kände att det var någonting som var på gång.
Mm.
Och på dag 18 så kunde de se att han har fått take, som det kallas.
Mm.
Att kroppen hade bynt, eller tagit till sig den nya beinmärgen och bynt att producera.
Kunde det ha blivit så att det inte hade blivit take?
Ja, men det är inte så väldigt, väldigt vanligt. Det är inte. Mm. Så visst, kroppen inte hade klart av det naturligt, så hade han fått medicin för det.
Mm.
Men det finns ett fåtal tillfällen som det inte blir täcka.
Mm. Du sa att du liksom såg i ögonen hennes att den var bättre. Såg du på en måte smärten i ögonen hennes under tiden han hade gått?
Ja, definitivt.
Ja.
Det var ju en, eller det var flera dagar som var en uke där var skicklig, skicklig vond för honom. Det var inte klart av, eller jag inte klart av att vara med den. Jag tror det var 2 dagar för att han mådde så dåligt och hade så ont att jag satt bara och gråt för att det fanns ingenting jag kunde göra.
Så då var Henrik där?
Ja, då måste vi byta, så då bytte vi lite oftare än vad vi hade gjort i begynnelsen. Och det var väl egentligen det de hade förespeglat för oss också.
De anbefalte det?
Ja, de sa väl byt Anna var dag.
Mm.
Men vi tänkte att det blev alldeles för hyppigt för oss. Vi må kunna återhämta oss hemma, så vi bytte väl var tredje, var fjärde dag först. Men sen så var det en period som tänkte det här går inte. Så det blev kortare och kortare intervaller. Och sen så blev det längre och längre igen. Det blev inte att bli bättre.
Mm. Mm.
Men man såg verkligen att han hade ont. Och han hade så mycket sår i munnen att han klart inte gav att öppna munnen. Och klart inte av att prata eller smila eller förhöra att han hade så ont.
Mm. Men det såg han, det försvann när han kom sig?
Ja. Mm. Det gick ganska fort.
Ja. Hur länge måtte han vara på sjukhuset då efter han fick take?
Då tog det väl... Jag undrar om vi var isolerade på sjukhus i 4 veckor ganska exakt.
Ja.
Både på... Ja, jag tror det var 4 veckor i sträng isolat.
Och så vidare till Kallnäs satte på det?
Mm.
Ja.
Men det var vi inte så många dagar. Det var vi ett par dagar, bara 3-4 dagar.
Mm.
Och så fick vi permission på dagen.
Ja. Men då fick du komma hem efter på det?
Ja.
Ja. Och kunde det då slippa jubeln lös att nu är han frisk igen?
Nej, absolut inte.
Nej.
För det var på dag 28 som de tog beinmarksprövet på honom. Och det var samma dag som vi reste till Kallnäs, tror jag, om jag inte huskar helt fel. Och då gick man ju vänta på har det här fungerat, har cellgifterna tagit allting denna gången, så där fick man, när de sa det för första gången, kunde vi få höra att nu ser vi att kräften är borta. Så då kunde man pusta ut lite. Men sen så var det benmärgsprövor var månad. Men vi andas ju fortfarande inte ut, för det är så mycket som, ja, man kan få både tillbakafall och mycket av riskerna som vi lever med nu. Efterpå, vi lever ju fortfarande i isolat hemma. Så han har ju inte mött någon på snart ett halvår.
Ingen andra barn?
Nej, han har fått möta fetten sin en gång. Utan att vi egentligen fick lov. Men han mådde så psykiskt dåligt. Och var så lejse för att han inte fick möta någon. Så då tog vi beslutningen att han skulle få möta fetten sin en dag.
Mm. För det är akkurat det här som är, man, jag tänker också bara, bara la han bli frisk av leukemin så är allt bra.
Mm.
Men det är ju så många ting runt om som gör livet otroligt tufft i eftertid. Men du säger att det har flera risker. Vad är risken idag?
Det är ju både tillbakafall. Den rädslan kommer vi ju leva med hela livet.
Ja, för det är inte någon sån tidsintervall på det.
Nej. Och sen på grund av strålningen så har han mycket risk där också. Både han har ökt risk för all typ av kräft framöver.
Hela livet.
Och i samband med en transplantation så kan man också, kan det vara så att kroppen, man går ju på immundämpande i lång tid för att kroppen inte ska stöta ifrån den nya benmärgen. Så att det är ju de som, det finns ju de som inte överlever en transplantation på grund av det bland annat. För att kroppen stöter bort organ istället. Allting från hud till lungor till, ja.
Hur länge har han gått på immundämpande nu?
Nu äter han inte immundämpande längre, men han slutade vid 3 månader tror jag det var.
Ja. Och då är den risken borta nu då, den faran?
Nej, hans immunförsvar har ju inte kommit sig ändå. Nu ska vi in på en 6 månaders kontroll om 2 dagar. Då ska de igen checka om immunförsvaret har hämtat sig. Men det hade inte gjort det sist, så han får inte ta några vacciner eller inte någonting.
Nej, för han är som null igen på, måte, på vacciner. Han har ingen vacciner.
Ingenting.
Nej, så han kan inte gå i barnehage eller något på lång tid då?
Nej, vi hoppas ju på att han kan få starta snart. De flesta kan ju starta efter 6 månader. Men av transplantationen eller av donor så har han fick han kyssecykeln.
Oh ja. Så donor hade den när han...
Ikke när han, man hade det i benmärgen.
Ja.
Som man hade, ja, för att han någon gång har haft kyssecykeln. Så det är någonting som de följer upp väldigt tätt. Det är ett annat virus som Noel hade haft också, men det hade också blossat upp igen, en reaktivering som man kallar det. Men så såg de att kyssecykeln började att blomstra i kroppen hans efter transplantationen. Och då måste han bli behandlat för det. Och på grund av den behandlingen så har kroppen tagit extra mycket stryk, eller immunförsvaret. Så har det tagit extra lång tid på sig att återhämta sig. Så nu hoppas vi att på nästa pröve att de ser att kroppen har börjat hämta sig lite.
Vad gjorde det var på sjukhuset idag? Vad gjorde det idag då?
Blodpröve.
Ja.
Och det är någonting som vi gör varje vecka.
Ja, inte sånt så det är standard.
Ja. Ja, och nu är det bara varje vecka. Förut var det betydligt oftare än så, men nu är det en gång i veckan.
Inte sant. Och där kan du göra det i Moss?
Eller på Kallnäs.
På Kallnäs, ja. Men klarar du att vara glad nu?
Ja.
Så du känner på en lycka nu?
Definitivt.
Ja.
Och det kom väl efter, jag tror det var 3 månaders kontrollen, när de konstaterade att det ser fortsatt fint ut. Då tog det väl, efter att legen ringte så tog det ett par timmar och då knackade jag. För då kände jag att vi kommer klara det här. Han kommer få leva.
Härligt. Jag huskar så gott att du skrev det inne på en Instagram-grupp och jag bara kände att det var jubel liksom, hemma och utan att de helt skönade att jag var så glad för men det lilla knappt, jag vet inte om jag har sett den Noel någon gång i levande live kanske någon gång utanför det här, jag är inte helt säker, men bara att känna en sån glädje utan att det har en relation till han på den måten så kan jag inte tänka mig till en gång hur det må føles för dig som mamma i det.
Nej.
Och pappa och Härligt. Och bestemor och syskon och allt som är. Förstår en Elton någonting nu?
Nej.
Hur gammal är han nu då? Han är lite över år.
Han är antor.
Ja.
Så tack och lov.
Ja, eller han kanske gott egentligen att han är skåd.
Ja, han känner säkert någonting, för att även om jag vi har prövd att icke överse han och ge han den stötten och tryggheten som ett barn tränger, så har han säkert icke fått samma trygghet som vi kunde ge Noel när han var i den åldern. På grund av att vi icke levde med det här då. För man har ju levde med rädsel nu i halvant år.
Hur var det att liksom skulle egentligen vara en babybubbel? Har du fått tagit igen av den tappade tiden?
Nej, inte ändå. Och det följer jag väldigt på. För när jag fick Noel så var det, har liksom aldrig varit naturligt för mig att skaffa barn, och det var någonting som jag egentligen inte ville ha. Så att jag tyckte det var väldigt, väldigt skummelt den här barseltiden. Var inte alls trygg som mamma den första tiden. Och det hade bestämt mig för att med Elton skulle jag liksom, då ska jag verkligen, verkligen ta vara på den tiden. Och bara kosa med glögg. Så det följer väldigt på att vi aldrig fick den tiden. Och det är för den nå som jag följer att jag kan, bara de sista ukarna, slippa kräftlivet lite. Och börja bli trygg igen.
Så gott. Har det varit grejt med systemer som NAV och sånt ifall det här med permission och få utsatt? Och...
Definitivt. Mm. Definitivt.
Så du har fått god stötta och god hjälp?
Ja, och det fick vi ju. Jag tror det var dag 2 på Rikshospitalet. Så kom det psykolog till oss. Det kom socionomer. Och sa att ni kommer bli uppfyllt hela tiden. Så att ni får psykolog på Kallnäs och uppförde oss till att absolut bruka det. Och socionom som hjälper er med alla söknader som må in.
Gav du någon gång upp hoppet i löpet av tiden som har varit?
Ja, det har jag gjort. Och det var väl när han fick sitt tillbakafall. Då var det väldigt, väldigt svart för mig. Och jag skönte inte oss än. För det var så mycket med hans leukemi som icke följde det vanliga protokollet, så jag skönte inte oss när alla dagar skulle han klara det här, så att det var ju under en period som jag var helt säker på, eller i våras, att vi skulle missa honom.
Var det värst med tillbakafall, hvis det går an å si ikke som var värst, var det värre än att den första gången fick leukemi?
Ja, det var det. För i begynnelsen så hade man ett hopp, och man såg på statistik hur många barn som tillfrisknade i leukemi, och det kunde man inte gå på nå, för helt plötsligt hade han fått tillbakafall under behandling som nästan inga barn får, så det var så vanskligt att känna, hur ska det här gå bra när allting hittills inte har gått bra.
Googlade du mer?
Jag prövde att icke göra i begynnelsen. Men efter vart när jag följt att jag begynte att bli lite tryggare, så ville jag ville läsa på allting och cellgifter för att veta vad det är jag har att vänta. Vad risikon är och så livet framöver kommer att vara. Begynte följa mig konton på Instagram med andra barn som hade leukemi. För att se hur kommer han må när han börjar i nästa protokoll, och hur kommer han må om ett år.
Har det hjälpt det?
Ja, bägge delar skulle jag nog vilja säga. Det har skrämt mig på en måte, och där ska man nog vara ganska försiktig när man är inne i en sån process, för att alla vi hanterar kris och sorg på olika måter. Så på ett Instagram-konto kunde jag få jättemycket liksom inspiration och hopp, men ett annat gjorde mig livrädd. Och så upplevde vi det på ett tredje sätt.
Ja, inte sant. Hvordan tar du vare på dig själv idag? Vad gör du nu för att bearbeta de tingene som du har varit igenom?
Ja, jag önskar att jag kunde säga att jag kunde att jag gjorde mycket. Men träning har ju alltid varit det som har fått, eller inte alltid, men de sista åren, fått mig att må bra. Men det tör jag absolut inte, i och med att jag inte kan ta mig igen smittat till Noel. Så det var en period som jag turte. Men, ja, men gå turer varje dag gör jag. Det är otroligt viktigt.
Har du plats till sån hemutstyr hemma för att träna?
Ja, men jag är inte hemtränaren alltså.
Nej, du är som crossfittar med det.
Ja.
Jag huskar när du började med det.
Ja. Jag ville ha liksom lite tryck i träningen. Så gå tur är verkligen någonting som jag egentligen syns är, ger mig ingenting.
Nej, sån där kändes liksom Pernilla ute och går tur. Nej, det kan nej, liksom nej, nej, nej. Det, men det kanske gått för psyken också.
Ja,
då.
Definitivt.
Och på frisk luft.
Så det gör mycket.
Och så har du engagerat dig i kräftföreningen.
I barnkräftföreningen. Gick jag in som nästledare i, det var ganska fort, det var för ett år sedan ungefär.
Det är mer Pernilla som jag kände.
Ja, men det var nog lite av den här adrenalin. Hade jag inte haft det adrenalinruschet och följt att nu ska jag fixa världen.
Ja.
Så vet jag kanske inte om jag hade gjort det. Nu är jag jätteglad för att jag har gjort det. För att jag har fått så mycket stötte och så mycket trygghet av styret där. För att alla som är i styret har ju antingen haft kräft själv eller antingen mista barn eller haft barn som är färdigbehandlade. Men alla har en personlig erfarenhet på en måte. Och i och med att det har varit pandemi nu så har ju, man har ju inte fått gjort någonting. Man har ju inte fått möta andra. Så har jag i alla fall fått stötta genom styremötena där. Så att det har gjort så mycket.
Ja.
Och gett mig så mycket hopp och så mycket trygghet. Både i den största sorgen för att se att skulle vi mista han så ser vi att det finns ett liv långt där fram. Men en gång så kanske vi kan smila igen.
Ja.
Så att det, ja.
Så det har gett hopp på många måter.
Ja, definitivt. Definitivt. Så utan dem vet jag inte. Det hade varit en mycket tuffare tid. Definitivt.
Vad tänker du om oss som hör på? Hur kan man eventuellt donera pengar till barnkräftföreningen? Är det någon VIPS-nummer eller sånt?
Det finns VIPS och det finns månadsgivare. Och eller stötta insamlingar på Facebook inemellan. Det trängs väldigt, väldigt lite. Och de medlen som kommer in går ju, det jag inte har känt innan, för vi gick ju med ganska fort när Noel blev psyk, men hade jag visst för det vad mycket det gör för familjerna, för tidigare har man bara hört om forskning, och det är så väldigt stort när man själv inte har ett psykt barn. För att forskning tänker man, det kommer från staten i alla fall, de pengarna. Men så nu ser jag hur mycket av pengarna som vi har donerat till forskning som har kommit Noel till godo. Så bara den immunterapin som han har gått igenom nu nyligen forskades det på i fjol.
Ja.
Och det här är ju jättenytt. Så att dessa pengar har liksom varit med och rädda våra barn. Men sen också hur mycket de gör för familjerna. Med arrangemang och barnen får mötas. Nu har vi som sagt inte fått gjort någonting ändå. Men det finns ju ingenting Noel gläder sig så till att möta ett annat barn med kräft. Det är liksom det pratar han om ofta. Så han gläder sig till den dagen han ska få liksom vara med på arrangemang och möta andra barn med samma historia.
Ja.
Och det syns jag är väldigt, väldigt viktigt.
Ja.
Och hade jag visst det innan Noel blev psyk så hade jag blivit gått med för länge sedan och donerat pengar. Eller varit månadsgivare.
Att det är så lite belopp som trängs ifrån varje person.
Definitivt.
Fortalte dere Noel någon gång att han kunde dö av det här?
Nej, det gjorde vi aldrig. För vi ville inte att hans fokus skulle ligga där. Att han skulle vara rädd. Det var väldigt, väldigt viktigt. För han hade så mycket annat som han var rädd för. Mycket som är nytt, mycket som han inte kunde förhålla sig till för att han var så liten. Eller är så liten. Så vi förtalte aldrig. Vi förtalte han att han hade kräft. Och var väldigt nöjda på det. Men vi förtalte inte hur allvarlig det var och att han kunde dö. Det sa vi inte.
Men vart de förklarade där det var kräft, va?
Det gör de väldigt bra på psykhuset. De förtäller oss en blodcellerna i kroppen fungerar och vad som sker i blodcellerna när man får leukemi. Det var de otroligt flinka på att förtälla, så det tog de upp redan under första uken på Rikshospitalet. Och vi har aldrig varit så där att vi har kallat medicinen för någonting annat än cellgift, utan det har vi sagt hela tiden att detta är cellgift. Så vi har inte förskönat historien på något sätt, men vi har fokuserat på att det är kräftcellerna som får gift. Så att han inte blir rädd för ordet.
Hur har han upplevt den här perioden? Satt han ord på sjukdomsperioden sin själv?
Ja, men under själva transplantationen så var han så dålig så han huskar inte så mycket ifrån den. Han huskar bara att han kastade upp mycket och hade ont. Men under sjukdomsförloppet så har han... Det värsta han sitter igen med är stickorna. Som han blev väldigt traumatiserad av. Så det tog sig lång tid innan han hämtade sig från det. Men också sonden har han haft väldigt, väldigt ont av. Och att den kommer upp när han kastar upp och den måste sätta sig i. Och den sätts ju in i våken tillstånd.
Ja, den är där. För jag tänkte att jag skulle spära om just den när vi snackade om det med narkose. Men för sonden då är han våken.
Visst det är så att man kan sätta in sonden eller byta sonden för den må byta sig med dem. Så gör man själv följer det i narkose. Men ofta så kommer den upp i samband med att han kastar upp. Och på grund av att han får alla mediciner och all mat under en lång period i den. Så måtte han är på kallnäs för att sätta in den i våken tillstånd.
Det gjorde vi på sykepleierskolen, da satte vi sonde på hverandre, og det er noe av det verste jeg har vært med på.
Det var grusomt.
Har du prøvd det selv?
Nei, men å se det på honom. Han var så redd og det var så ubehagelig. Å behøve holde i ens barn når man egentlig bare vil trøste, men i stedet må holde i for at han skal sitte still. Det er nok blant det verste som... sonden hatade vi alla samman. Vart livräddare, men så att den ja.
Hur är det där, anbefaller de på något att det är du som håller i han eller bör det vara en hälsopersonell som gör det?
Det är bägge delar.
Ja, snackar man om sådana ting?
Ja, det gör man definitivt. Och det var samma sak i begynnelsen den första uken när det kom till stick innan han fick inoperera den här CVK:n. Så fick han ju mysstick i armarna och då var han ju, han skrek ju och han försökte ju självfölja och kravla sig ur, men då måtte man ju hålla han och, så att vi var ju ganska många som både måtte hålla och göra jobben, men så försöker man hålla och krama om på samma måte på något sätt. Men det är de också otroligt flinka på, både på Kallnäs på Rikshospitalet och sätta sonderna. Och de får ju oftast beroligande medicin. Antingen lusgas eller någonting annat.
Jag följde med morfin du nämnde där i stan. Blir han avhängig av det?
Ja, det går ju ganska fort innan man blir avhängig av morfin. Så han måste ju trappas ned och få medicin mot...
abstinenser?
Yes.
Ja.
Men det gick kämpebra.
Det gick bra. Men har du fått tillbaka din Noel idag?
Ja,
det har han jag. Är tillbaka.
Han är tillbaka. 110%. Lika aktiv som tidigare och lika bli. Och, kanske lite mer leverglad än vad han var innan. Mm. Han har alltid varit det. Men utan att känna det. Nu vet ju han att, för vi har förtalt han nu att... att man kan dö av leukemi, det har vi gjort nog i efterhand. Så att ingen annan kommer att förtälla han det. För det är väldigt viktigt att det kommer från oss.
Ja.
Och inte någon annan. För informationen kommer komma till honom när han börjar barnhaga efterhvert och möter andra personer.
Vad säger han då?
Jag huskar när jag förtalade att jag var ju jättenervös när jag skulle säga att ja, och sen det kan gå. Och så sa jag att Noel, du vet att det finns barn som dör av leukemi och kräft. Och då tittade han på mig och sa, va? Och så tänkte jag bara, åh nej, vad har jag gjort nu?
Ja.
Men så förtalade jag att det är till dem som, där man inte finner medicin som fungerar, men det har vi gjort till dig nu. Och kräften din är ju borta. Och som en femåring, det är ju information som en femåring inte kan hantera helt. Så då sa han, jaha, ja, okej. Okay. Och så satt han och fortsatte att leka.
Ja.
Men vi är väldigt förnöjda att vi inte sa det tidigare.
Ja, utan, dere det. Gjorde dere det valget selv, eller i samråd med andra?
Det gjorde vi selv.
Mm.
Men så tror jag också vi spurte någon gång.
Mm.
Både psykologen som vi hade, men också onkologerna och psykopaterna.
Mm.
För man pratar mycket tunga ting med dem. Och det var väl egentligen alla eniga att de tyckte att måten vi hade hanterat det på var bäst för vår familj.
Ja. Ikke sant, och det är nog med det där och gör det som är bäst för sig själv.
Mm. Mm. Men
jag tänker det är väldigt bra att det har sagt att man kan dö då, så inte han får ett chock i barnhagen för exempel eller sett andra barn säga det. Så det är ju då kröllöst det väldigt fint, Pernilla.
Ja. Förnöjd.
Ja. Det där du är stolt av med familjen som du sa först.
Ja, eller egentligen hanteringen av hela den här processen är jag otroligt stolt över familjen min.
Det känns gott.
Jag har stått bra i det.
Ja. Jag syns också det. Och jag ser den gamla Pernilla faktiskt också tillbaka igen, för att du har alltid varit, själv om du är liksom, du har kontroll och ordning på ting, så har du alltid haft det glimt i ögat, sänka skuldra, du har liksom alltid tid att slå en prat och väldigt sån, du är sån god att vara samman med. Så hade du en sån period när du kom, när vi möttes, så hade du så höga skuldrar och så du hade också ett annat blick. Du har liksom flackande blick. Jag husker du var mycket mer sån stressad när du snackade. Mm. Men nu, de sista gångerna jag mötte, så har du varit rolig och nere igen.
Ja,
alltså fulla liv, men rolig i ögonen dina på en måte.
Ja, jag följer att jag börjar komma tillbaka nu.
Ja, jag syns så är det. Så det är också gott att se att du börjar komma dit som du är. Jeg har et siste spørsmål før du skal få ukas tips.
Mm.
Og det er jeg som jobber med det som jeg jobber med da, det her med hudbehandlinger for eksempel.
Mm.
Der kan jeg synes at det er litt sånn der etisk dilemma. Jeg liksom har hatt kreftpasienter som har kommet til meg og vil ordne seg. Og da har jeg i begynnelsen tenkt sånn, hæ, du kan jo ikke på en måte prioritere deg nå når du er så syk. Ok, jeg tenker, for der har jeg skiftet helt mening da. Jeg tenker jo at når jeg snakker med de her som er syk, og det behovet de har, og ikke bare kreft, det kan være andre sykdommer også, eller at man er i en depresjon, eller en dårlig fase av livet, eller blitt dumpet av typen, eller hva som helst, at man har sånn behov for å ta vare på seg selv.
Ja, for meg har det vært viktig. Och få både en tid ifrån hemma och fokusera på mig själv. Och komma ut och göra något hyggligt och göra något som får mig att må bra.
Mm.
Och det vet jag andra föräldrar som står i samma situation som mig också. Som har valt att prioritera sådana ting för att det trängs nog.
Mm.
Så att man i alla fall har det och må bra över.
Mm.
Så det styrker den. Det gör det absolut.
Jag tänker om det blir en massage. Liksom,
ja, definitivt.
Eller få göra något gott för sig själv.
Mm.
Exakt.
Åka på spa eller åka, ja, vad man skulle önska att göra.
Mm. Och törra nytt lite.
Ja, definitivt. Ja.
För jag tror nog att jag helt, sånt som vi var inne om tidigare, att jag tänkte sån, jag bara är frisk från leukemi så är allt grejt, men igen, sant, det blir det samma här att jag tänker sån, ja men bara bli frisk du, eller hvis du är pårørende så bara få den syke frisk.
Mm.
Men det där att ta vare på sig själv under tiden då.
Mm.
Hur viktigt det är faktiskt också.
Ja, och nå efterpå, för det är nog efterpå som man i och med att man har gått med sån adrenalin och haft så höga skulder i halvandet år.
Mm.
Det är ju nog man känner, oh shit, vad illa det här kunde ha gått.
Ja.
Eller hur tacksam man är. Så att alla följelser har kommit nå efterpå. När vi trodde att det egentligen skulle gå ganska fort. Att ja, han skulle vara kräftfri och så skulle vi allting vara normalt igen.
Mm.
Det är ju inte. Utan nu är det som en typ av leukemi bakfylla som man lever i.
Ja. Ikke sant. Mm. Helt til slutt nå da, så får du i ukas tips.
Mm. Det vil, jeg vil nå komme tilbake til litt det som jeg nevnte tidligere, at tørre å strekke ut til dem som som jeg vet har det vanskelig. Jeg nevnte tidligere at jeg vil ikke ta någonting som är så klisché.
Mm.
Men samtidigt så var det så fint för oss att få de meldingarna. Och speciellt i den pandemin där många är väldigt ensamma nu. Ta kontakt. Det är så viktigt. Mm. Och följa att man har folk omkring sig som tänker på en. Definitivt.
Ja. Det är en kliché, men
ja, det är det.
Så väldigt viktigt. Ja. Men det är så fint av det, Pernilla, att du har delt med oss idag. Det är jag satt skikkelig pris på det. Och jag har vi har ju snackat om flera gånger att du skulle vara med, men att det skulle vara rätt för det. Det har varit väldigt viktigt för mig också att det skulle vara rätt tid för det att vara med.
Mm.
Mm. Så du gick hem och du tänkte och så fick jag melding ett par timmar efter på. Det är klart det ska vara med på måndag.
Ja. Ja.
Nu kommer episoden på torsdag.
Mm.
Så då hoppas jag att många som hör den här nu får får något gott ut av den.
Ja, jag tror det.
Det ja. Mm. Så tusen tack.
Tack själv.
Så ska jag ta vare på det när du kämpar med. Ha det.
Ha det.
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller en vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.